Det här är en podd från Svenska Yle.
Hej och välkommen till nyhetspodden, Juri von Bonsdorf i Washington.
Tack så mycket.
När vi kom överens om att du skulle vara med i det här avsnittet av nyhetspodden, så tänkte jag så här att det finns två frågor som jag så där spontant skulle vilja fråga dig. Och jag kan ta den första först, och det är den att du som jobbar där som journalist och är HBLs medarbetare, så om du jämför tiden med Donald Trump som president och tiden nu med Joe Biden, så vilken skulle du säga att den största skillnaden är?
Ja, svårt att säga vilken den största skillnaden är. Det är lättare att säga att det finns en massa olika skillnader. Det finns en helt lång rad helt enkelt.
Ja, jag menar, vi tar några.
Första som man kommer att tänka på nu, till exempel, som var så typiskt för Trump, var ju att han regerar ju genom sitt Twitter-konto ganska långt. Och nu är det definitivt mindre fokus på Twitter nu. Jag tror inte att Joe Biden knäpper många Twitter-meddelanden själv åtminstone, och man ska inte räkna med att det kommer överraskande avskedanden eller vad ska jag säga, plötsliga politiska kursändringar som man får läsa om på Twitter som det kommer Donald Trump. Och det överlag kan man säga att det är helt enkelt en lugnare atmosfär. Det finns mindre av den här kris, kaos, kalabalikstämningen som på något sätt rådde hela tiden med Donald Trump, att det var ju så som han ville egentligen styra, alltså från kris till kris. Det passar honom på många sätt. Och en annan sak är det att som journalist, alltså, att jag känner att man nu har en möjlighet att på ett sätt skriva om ett bredare fält, alltså rapportera om ett bredare fält av frågor, för att det fanns så hemskt mycket hela tiden med Trump som handlade om att det var normbrytande, och det var saker som ingen president hade gjort tidigare som hela tiden måste på något sätt liksom kommenteras och analyseras, för att man måste förklara hur det är möjligt och fundera på hur det här är möjligt. Och det fanns också ett helt otroligt stort intresse i omvärlden för honom hela tiden. Också som journalist så var man liksom så otroligt fokuserad på honom hela tiden. Nu känns det som att man kan andas ut igen och liksom se på resten av samhället också, och inte bara på Vita huset och som journalist intressera sig för det. Så otroligt många skillnader till den föregående administrationen.
Ja, det handlar mera om politik nu och mera om det som händer då bland de folkvalda, alltså i Kapitolium. Och då tänker jag på en annan fråga så där, som jag tänkte på spontant. Så det var det att när vi säger Kapitolium så tänker man ju nu jättemycket på stormningen av Kapitoliumbyggnaden då i början av januari, och det var ju enormt, men just nu så får man kanske från det finska perspektivet en liten känsla av att dammet har lagt sig där. Hur är det egentligen?
Det är liksom, man kan säga både ja och nej till det som svar till den frågan. Alltså, för att ge några exempel, så på den här politiska nivån så finns den nog där hela tiden. Och sen FBI släppte alldeles för några dagar sedan en video med en misstänkt som planterade bomber, alltså där kvällen innan. Idag gjordes två arresteringar och väcktes två åtal mot två då, som misstänks för att ha attackerat en av de här poliserna som dog i den här attacken. Och här i DC, alltså helt konkret, så ser vi ju fortfarande de här taggtrådarna och nationalgardisterna i stridsmundering som omringar hela det där Kapitolieområdet. Och så att på det sättet så liksom finns det nog definitivt där, men det är helt sant alltså att sen människornas vardagsliv går förstås vidare oavsett vad som händer då, och det politiska livet går också på många sätt vidare. Alltså jag menar, Joe Biden har ju varit totalt så här laserfokuserad på att hantera den här covid-krisen, och människor själva är intresserade av att när ska de få sitt vaccin och så vidare. Så det stämmer liksom att dammen har lagt sig och man har gått vidare, men samtidigt så finns den ändå där på den politiska planen på många sätt med och lever, liksom hänger med där bakom den här covid-19 coronakrissituationen.
Ja, på tal om coronasituationen då, så och som du säger så är ju Joe Biden då helt 100% fokuserad på att hantera den. Och han har ju nu då verkligen rivstartat som president med att få igenom ett helt enormt stödpaket. Och jag satt här och tittade på de här siffrorna, och det vi talar alltså om 1900 miljarder dollar i ett stödpaket. Och när jag räknar om Finlands hela statsbudget för i år, så när jag räknar om den siffran i dollar så får jag en summa på 70 miljarder dollar. Så det är ju bara liksom helt ofattbart stora summor som man rivstartar med nu helt enkelt.
Absolut, men det här landet är otroligt stort och här finns otroligt mycket människor och det här paketet är ju liksom unikt på det sättet alltså att det är ett rent räddningspaket alltså att man ska försöka hålla i stort sett alla människor flytande, i stort sett alla företag, alla småföretag flytande, man ska försöka hålla alla städer och städer och delstater, kommuner, offentlig sektor som har gått miste om alla sina skatteintäkter. Man ska helt enkelt rädda en hel nation. Och när den nationen är av den storlekskalibern som USA är, så blir de där summorna fullständigt astronomiska. Alltså, jag menar, om du tar Finland så kanske det går att jämföra med en delstat som Maryland ungefär. Så det är en delstat. 50 gånger Finland alltså, och Maryland är en liten, så att de första delstater är större än Maryland. Så jag menar, då får man ju en liksom, då blir det på ett sätt mer logiskt om man tänker att 50 Finland ska räddas.
Ja, men de här viktigaste punkterna, det finns ju jättemycket nu då i det här stödpaketet, men om vi nu tar några viktiga punkter, så vilka skulle du då lyfta fram?
Det som det har talats mest om är de här direkta utbetalningarna förstås, för de påverkar då liksom så många människor direkt. Det är de här checkarna som då skickas ut och det är $1,400 per person för alla som förtjänar då under 75 000. Och om det till exempel är då en familj, alltså två föräldrar, så får båda 1,400 plus att man då får för alla barnen 1,400. Så det kan ju alltså... Mm. Det kan ju vara ganska stora summor som det gäller för familjer. Så det är viktigt. Men sen ger man då också ekonomiskt stöd till småföretag i form av lån som då med största sannolikhet kommer att förlåtas i längden. Man ger höjt arbetslöshetsunderstöd, hyresunderstöd, den här typens stöd som går då direkt just till individuella individer eller individuella familjer, småföretags akuta behov och för att betala helt enkelt el och vatten och hyra och löna till anställda och så vidare. Men sen finns det då en annan del av det som handlar om alltså att rikta stöd till bekämpningen av den här pandemin, framförallt stöd till vaccineringen och just som jag nämnde här tidigare, stöd till städer och delstater och den här offentliga sektorn som har förlorat så mycket skatteintäkterna och som man vill ge stöd av dem för att de ska kunna undvika massuppsägningar av kommunalt anställda lärare och brandmän, poliser och så vidare.
Ja, och i coronabekämpningen ingår ju då förstås också vaccinet, och där har ju Joe Biden nu gått ut med ett löfte att alla amerikaner som vill vaccinera ska vara det i sommaren.
Det är så alltså att han har lovat att det ska finnas, det här är alltså så här, de försöker vara mycket klara med vad de säger och vad de lovar och vad de inte lovar, för det här kan tolkas på många sätt, men han har sagt alltså att USA ska ha tillräckligt mycket vaccin för hela landet före slutet eller utgången av maj månad.
Just det.
Men det betyder inte att alla ska vara vaccinerade då ännu, och man kan inte riktigt lova exakt när alla kommer att vara vaccinerade, men alla ska ha vaccin, eller landet ska ha vaccin för hela landet, för nationen i slutet av maj. Så att man räknar med att liksom någon gång under sommaren ska alla som vill ha kunnat få vaccin.
Men när vi talar om de här pengarna då som delas ut som bidrag, så det känns ju lite sådär oamerikanskt faktiskt att vara så här generös med statsmedel.
Jo. Ja, jag märker att det svarar ofta jo och nej. Det kan ses på båda sätten. Men jo, du har rätt i det. Men det liksom synsättet så är någonting som är mer typiskt för republikanerna. De ser det på det sättet. Det. Men för demokraterna, åtminstone i dagens situation, så är det någonting som inte alls känns så främmande. Utan de är nog liksom det är starkt deras linje att man ska hjälpa människor mycket mer än vad republikanerna tycker att staten ska kunna bidra med, och speciellt i den här situationen när människor har slagits ut på så brett fält totalt utan att vara skyldiga till det på något sätt själva.
Men republikanerna, det republikanska partiet, ställer ju sig ändå kritiskt till det här. På vilka punkter är de mest missnöjda med det här stödpaketet?
Ja, det var ju faktiskt inte en enda republikan som röstade för det här stödpaketet, varken i representanthuset eller i senaten. Och det känns ju kanske ganska sådär, ett finst perspektiv där man är ganska bra på att söka en viss konsensus egentligen, så är det ju ganska häpnadsväckande att man inte kan få en enda röst i en sån här fråga. Men när det gäller deras motstånd så måste man skilja kanske på två saker. Dels finns det här motståndet som handlar om att helt enkelt vara, liksom helt enkelt protestera och vara motsätta sig nästan vad som helst som demokraterna hittar på. Men sen utöver det så finns det liksom mer på den substanssidan, så är man helt enkelt att man tycker att det här är för, att det är för stort det här paketet, att det är överdrivet stort, att summorna är alldeles för stora. Och det som man mer så där specifikt pekar på är alltså att man upplever att där finns så mycket sånt som är för löst förknippat till coronakrisen. Det vill säga att den sloganen som man har använt nu är alltså att bara 9% av hela paketet går direkt till coronavirusbekämpningen. Och det är nu en sanning med stora modifikationer, för den 9% handlar om de pengar som går till vaccineringen. Så i sloganen så räknar man inte ens de pengar som går till de här $1,400-checkarna och småföretagsstöd och så vidare. Men man tycker till exempel att stöd till olika transportsystem i San Francisco till exempel, som har lidit ekonomiskt, alltså metron i San Francisco, så kallar man för pengar för Pelosi's Subway till exempel. Och där liksom så tycker man att vad har det med liksom coronakrisen att göra? Att om man vill överlag inte liksom ge pengar till storstäder som är liberala, som har styrts av demokratiska borgmästare och delstater som är starkt demokratiska, som man säger att deras ekonomier har varit så dåliga tidigare, och vi tycker inte att vi ska nu här då liksom rädda dem ur den knipan.
Just det, de tycker liksom att demokraterna smyger in reformer här under coronans täckmantel.
Absolut.
Men en sak som ju är nu, alltså det som är annorlunda nu under Bidens, åtminstone under Bidens första år, och som gör att allt det här har kunnat gå igenom då ändå, fast inga republikaner har röstat för det, är ju då den situationen att demokraterna har makten i liksom både presidenten och majoriteten i representanthuset och majoriteten i senaten. Så de har kunnat trumma igenom det här då utan republikanskt stöd helt och hållet.
Det har de kunnat göra, men det är viktigt alltså att särskilja på ett par saker också. Alltså de har kunnat trumma igenom den här lagen, det vill säga det här coronahjälppaketet. För att det finns, och det här är lite så här liksom kanske väl detaljerat, men det finns ett förfarande som kallas för reconciliation här, som gör att man kan godkänna en sorts budgetlagar om hur man använder pengar, så kan man godkänna med enkel majoritet i den amerikanska kongressen. Men det är undantag. I stort sett alla andra lagar kräver en kvalificerad majoritet. Så, och då betyder det alltså att, till exempel, för att ge ett exempel, att om Biden vill försöka köra igenom en immigrationsreform eller strängare vapenlagar eller någonting i den stilen, som är ju liksom frågor som är delar upp de här partierna, så där behöver han 10 republikanska röster om han håller alla sina egna, vilket i praktiken i den här dagens situation betyder att det är jättesvårt att få igenom något lagar av den typen.
Och när du säger det, så kommer man ju då, eller kommer jag i varje fall då, tänka på det som var ett av Bidens stora vallöften, att ena USA. Och nu har det ju förstås inte gått så lång tid sedan han tillträdde, men liksom mot bakgrund av det här då, som du säger, så finns det några tecken på att han kan göra det?
Alltså, jo, nu är det ju förstås är det för tidigt att säga. Det är klart att det är när vi är bara någon månad in i hans presidentskap, men alltså förstås ska jag säga så här, att det är svårt att tro på någon grundläggande förändring i den här otroligt splittrade och känsliga situationen och konfliktfyllda situationen som det här landet finns i just nu. Och om man vill vara pessimist så kan man ju titta just på den här covid-röstningen, liksom inte en enda republikan röstar för det. Men samtidigt så finns det liksom en sak som jag skulle vilja peka på som kanske ger liksom orsak till lite optimism, det vill säga att det här hjälppaketet så har ju, fast republikanerna som parti gav tummen ner, så har ju folket gett ett stort och brett stöd. Alltså 70% av befolkningen så stöder det här paketet. Och inte bara det, utan en annan siffra som är viktig där är att 40% av republikaner och obundna, som klassificeras som obundna, som lutar mot det republikanska partiet, så de stöder det här paketet. Och det som är liksom centralt här, när jag säger att det är lite optimistiskt, tycker jag att det finns en lag som mera än bara demokraterna har kunnat liksom enats kring. Och det finns liksom ett centrum på något sätt där som inte är så kontroversiellt som en del republikaner och liksom mera högerlutande obundna kan enas kring. Och kanske om teoretiskt sett om 4 år, om vi har en republikansk president som är liksom kanske mera från den moderata falangen, så kanske det här kan... modellen kan liksom utspela sig omvänt, så att det finns demokrater som kan förena sig i någon lagstiftning som republikanska presidenten då presenterar och inför, och att man från demokraternas sida då kan säga samma sak, att alla republikanska presidenter kanske inte är våra fiender, utan vi kan hitta någonting som gagnar en. Så jag ser på något sätt att det här är liksom den otroligt långsamma vägen framåt till någon sån här liksom kritisk massa i mitten av det här landet som kan växa, där man kan se på varandra på ett annat sätt än liksom bara genom så här fiendeperspektiv. Så det får vi se om det händer, men det är en långsam väg.
Tack för det här samtalet och den här analysen, Juri von Bonsdorf i Washington, Hufvudstadsbladets medarbetare i Washington. Jag heter Karin Götelid och det här var Nyhetspodden från Svenska Yle.